Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Lena, jag har sett fram emot det här avsnittet väldigt mycket.
Mm. Jag har ju flaggat för det några gånger och sen har det kommit i livearna. Så här, när ska Lena dra det här caset egentligen som hon pratar om? Och det ska jag göra nu.
Ja. Du ska få ett case.
Ja, alltså det här är ju ett case. När jag får så här frågan, vilket ärende minns du mest? Eller vilket har påverkat dig bäst? Vilket har varit roligast? Eller vilket har varit jobbigast? Så är svaret nästan alltid det här caset.
Ja. Du återkommer ju ofta till det. Mm. Så att jag förstår ju att det här har betytt mycket för dig. Mm. Eller vad är det som gör det? Går det att sammanfatta innan du drar det vad som är... Liksom vad det ligger spänningen i det?
Ja, och det är nog för att det här caset innehåller alla delar. Mm. Saker som har gått skitbra, saker som har gått jättedåligt. Det har varit spännande, det har varit jätteroligt. Mm. Och sen så hade jag ju en väldigt fin position i det här caset, för att det är så på den enheten där jag jobbade, att när ett ärende avslutas spaningsmässigt, alltså att när man gör det stora slaget, då är det alltid en av alla spanare som har varit involverade som får gå in och hjälpa till att utreda.
Mm.
För att man ser att det har fallit information mellan stolarna helt enkelt. Och jag hade bara flax, så det var liksom min tur.
Alltså det är någonting man vill göra.
Alltså, nej, vill man, nej,
förstår du vad jag menar?
Ja, inte om du frågar spanare generellt tror jag. Men man vet att man ska göra det då och då.
Jag förstår.
Och jag kommer så himla väl ihåg, för att jag hade precis kommit ut från Lustiga huset på Gröna Lund och så ringer utredningschefen och säger: Lena, vi vill gärna ha dig som utredare på det här caset. Och då kände jag bara yes.
Så du gick från ett lustigt hus till ett annat?
Ja, till the madhouse.
Yes.
Så att jag har helt enkelt varit med i det här caset från start till absoluta mål.
Mm. Vad spännande. Kör igång.
Ja, men jag tänkte börja så här, för att alla ärenden när man jobbar med liksom lite avancerad spaning, det är ingenting man arbetar upp själv. Det är inte spanarna själva som nosar upp någonting som de sätter igång med, utan det här är ju KUTen, alltså kriminalunderrättelsetjänstarbetets uppgift.
Mm.
De får in tips. De får in information, det kan vara från utlandet, det kan vara från någon av liksom källorna.
Mm.
Och sen så
från allmänhet.
Ja, och sen så bedömer de tipset, om det är liksom trovärdigt, de förbereder och de gör ganska mycket. Mm. Så att när väl de tassar upp och kommer till span och säger vi har ett ärende, då vet man ju redan att det är liksom ett...
Det är bearbetat.
Det är bearbetat och vi kommer, som man säger, vi ligger rätt.
Ja, och vi kan väl nämna det, tycker jag, att tips är ju jättevärdefullt för polisen och polisens arbete.
Mm.
Och det kommer in varje dag en oändlig mängd tips. Och alla de här måste ju av givna skäl bearbetas på ett eller annat sätt. Så det är ju inte alla tips som går till, som i det här fallet, en spaningsenhet.
Nej. Och polisen har ju såna här bedömningskriterier, så att ett tips som kommer in, det kan bedömas som att personen som ger tipset är extremt trovärdig.
Mm.
Den är identifierad, det kanske till och med jag själv som ser det. Och det som personen säger är, kan man ganska snabbt vidimera som sant.
Mm.
Och sen kan det ju finnas att det kommer in ett, det ringer in någon anonym och säger någonting som knappt går att bedöma.
Mm.
Ja, då blir ju det lite lägre och det kommer aldrig landa på KUTen och bereda det till span.
Nej, och det finns ju en annan aspekt i det här också. Det är ju att det är jättesvårt att jobba med vissa tips, eftersom målsättningen är ju att lagföra personer.
Mm.
Om det då är någon som har sett någon, gjort en iakttagelse och som absolut ska vara eller vill vara anonym och som har rätt att få vara det när man lämnar tips, då är inte det här tipset ju heller alltid så himla mycket värt.
Nej, då måste ju polisen ta det tipset och jobba upp det själv så pass så att de själva kan vara vittnen.
Precis. Ja. Mm.
Men i det här fallet så kom ju då kuten till span och säger, vi har ett nytt ärende till er. Hur, är det tomt i röret? Kan vi jobba in ett nytt ärende? Och då var det det.
Mm.
Då kommer de och så drar de alla ingångsvärdena. Och i det här fallet så berättade de om att det finns tips om att det kommer komma in ett mycket stort beslag med kokain till Sverige. Och det är det vi ska jobba på.
Mm.
Och då betyder det på den enheten som jag jobbade på att vi ska ta reda på när det kommer in, vem som ska ta in det, vem som ska ta emot det och vem är det som fixar lägenheter och vem fixar telefoner och vem ska transportera och förpacka. Mm. Man är helt enkelt ute efter att knäcka en så stor bit av organisationen som det bara går.
Mm.
Man kartlägger allt. Man är alltså inte bara intresserad av att hitta påsen med knarket.
Nej, precis. Nej. Och det är ju, det beror ju på att det är inte ofta där som det stora straffvärdet finns. Nej. Heller. Och nyttan för samhället heller.
Exakt.
För den delen.
Man måste få bort organisationen också, inte bara knark. Vi fick ett preparat, det var kokain. Vi fick ett land där det skulle komma ifrån som inte för oss var på något sätt främmande.
Nej.
Och lite så här är att när man vet vilket preparat det är, då vet spanare ganska snabbt också ungefär vad vi har att göra med för typ av personer.
Mm.
Ungefär vilket typ av länder som kommer vara involverade. Vi jobbar ju mycket så här gränsöverskridande brott och sådär. Så första fasen handlar väldigt mycket om förutsättningslös spaning. Man börjar kika på adresserna. Man börjar kika på personerna. Man börjar lära känna miljön. Var kan jag stå för att kunna hålla den här porten? Var ska jag parkera min bil? Var kan jag ha min kropp någonstans?
Mm.
Vilka platser rör sig den här personen på? Vilken hastighet går den här personen i?
Så det här låter ju som en massa åtgärder som vidtas bara för att kunna spana.
Ja, absolut.
Är det så?
För att när det väl liksom händer saker som måste dokumenteras och så, då vill man ju inte som spanare tappa bort objektet. Så att i början av varje ärende, då tar jag reda på, okej, personen bor i den porten. Vad är det rimliga sättet att ta sig därifrån? Cykla, gå, bil, äger personen en moped? Vilken är den närmaste busshållplatsen? Hur lång tid tar det att gå dit?
Mm.
Hur ofta går de bussarna? För att det är allt sånt där kommer spanare ha nytta av senare. Mm. Så att man lägger väldigt mycket tid på att göra de här förberedelserna. Vi fick en person som vi skulle börja spana på inledningsvis. Vi kan kalla honom A i den här podden.
Ja.
Person A sålde kokain på dagarna och sen så åkte han till olika banker och matade in större mängd sedlar i sina insättningsautomater in på något konto.
Mm.
Så att vi spanade på honom när han sålde knark och sen så spanade vi på honom när han satte in pengar i insättningsautomater.
Får jag fråga, du kanske inte kan svara på den frågan, men jag föreställer mig att den här omfattningen av narkotikahandel kräver en viss, vad ska man säga, hierarki, en hierarkisk ordning.
Ja.
Den här person A, är den längst ut? Alltså, är det han som säljer på gator och torg?
Nej, ja, det gjorde han ju. Han hade ju sina köpare.
Mm.
Det visade sig sen i efterhand att han sålde, om det var 20 eller 50, kommer jag inte ihåg, gram kokain per gång.
Oj, ja.
Alltså de som är längst ner på skalan, de kanske säljer ett halvt gram.
Ja, jag förstår.
Han sålde 20 grams poster eller om det var 50. Han sålde decilitermått.
Oh, ja.
Han sålde ett decilitermått med kokain.
Jesus.
Det höll han på med och vi spanade på honom. Sen så dök person nummer B upp.
Mm.
A hämtade
nummer B.
Nummer B. Gud, nu...
Ursäkta min...
Ja, jag älskar det.
Observanta förmåga.
En gång har jag fått ett jobb från LKC som säger personen hade en vit väst med röda ärmar med siffran G på ryggen. Det är ett fantastiskt signalement.
Okej,
person B dyker upp. Person B hämtas från Arlanda av person A.
Mm.
Helt plötsligt så är person A på Arlanda och då är såklart spanare med. Vi vet ju ingenting.
Nej.
Men då dyker upp en man som kommer gåendes. Hej, hej, kram, kram. Och kör person B till den här lägenheten som person A alltid besöker innan han ska leverera knark. Han får ett samtal, vi hör det på telefonavlyssningen. Han säger saker som att absolut, det går bra, vi kan ses. Sen åker han till en lägenhet, är uppe i ungefär en minut och sen kommer han ut och sen åker han och levererar knark.
Mm.
Den så kallade gröna kvarten, som vi gärna vill säga.
Mm.
Lägenheten som de inte tror att vi vet om.
Just det.
Där vi har konstant span på. Där bosätter sig person B. Och person B, han väntar. Åh, vad han väntar. Han väntar och väntar och väntar. Han gör ingenting annat än att äta Nutella. För det vet vi. Och han går till gymmet och tränar i närheten.
Vad väntar han på?
Vad väntar han på? Vi förstår att han är hitplacerad från ett annat land för att reda upp och ta emot partiet när det kommer. Så han bor där. Och vi hör på telefonlyssningen att han har så tråkigt. Åh, vad tråkigt han har. Och åh, vad tråkigt spanare har. Det förlöper månader. Månad ut och månad in pågår detta. A säljer knark, B väntar.
Och tråkigt.
Tror du att jag har tråkigt som spanare?
ja, jag kan bara föreställa mig hur man ska få tiden att fördrivas under dessa långa stunder.
Ja, vi har fantastiskt tråkigt allihopa. Det är faktiskt så pass tråkigt så att ärendet nu i det här skeendet är på väg att läggas ner.
Mm-hmm, för att det inte händer någonting.
Ja, alltså då börjar man ju vikta hur bra är tipset?
Mm.
Alltså hur mycket vet vi att det är på väg in ett stort parti?
Mm.
Hur stort parti är det? Alltså är det värt alla skattepengar som det kostar att ligga och spana på de här?
Och kanske också om det har kommit in nya underrättelser väl?
Exakt, som fortfarande pekar på att vi ligger rätt.
Mm.
Och vad är det för straffvärde på det tänkta brottet?
Mm.
Vid det här fallet så hade vi en, vi kan kalla honom för praktikanten.
Ja.
Han ville väldigt gärna börja på span. Mm. Så han hade som en liten provtjänsttid.
Mm.
En rotation.
Ja.
Mm. Praktikanten gör det här lilla extra som trötta spanare inte orkar längre. Mm.
Han är hungrig.
Han är hungrig.
Han vill visa framfoten.
Han vill visa den lilla framfoten. Det han gör är att varje gång person B går ut med soporna och slänger Nutella-burkar i en sån här molok. Du vet, en sån där som... Där soporna hamnar ner i marken.
Mm.
Då firar sig praktikanten med rep ner i moloken och hämtar upp soppåsen varenda gång.
Alltså han ville verkligen så gärna få jobba på span.
Yes! Och sen satt han i sin bil och sorterade sopor varenda gång. Och ungefär i, alltså i samma vecka som de håller på att ta beslut att ärendet ska läggas ner, då finner han i en av de där påsarna, jag tror att det är 6 stycken 3 liters fryspåsar, uppklippta, platta alltså, och urskällda, samtliga positiva på kokain. Tack praktikanten.
Tack lilla praktikanten.
Ja. Så vi fick fortsätta.
För att vad skulle det kunna tyda på då?
Det tyder på att det i den lägenheten har hanterats i alla fall en större mängd kokain. Mycket bra fråga. Vi testar köpare. För nu säger, det är så här är såklart självklart ett åklagarlett ärende. Och spanare tar inga operativa egna beslut.
Nej.
Jag kan inte få feeling som spanare. Åh, jag tyckte han sålde knark till någon. Jag griper.
Är det här frustrerande?
Nej.
Eller är det något man bara liksom lever med som ett faktum?
Man är på väg mot det stora. Så
okej,
att det här
små
böset är ju bara bös. Däremot så vet vi att det är bra i rätten att kunna påvisa att han har sålt kokain. Och framförallt vill vi komma åt kokainet så att vi sen kan jämföra det mot
beslagen. Ja.
Så att nu börjar det testas köp. Och det betyder alltså att när vi iakttar, vi har ju varje gång han har sålt knark har vi ju spanat och iakttagit och filmat och dokumenterat och så vidare. Men vi har låtit det ske. Vi nu börjar åklagaren säga att nu tar vi köparna. Det gör vi då inte nära anslutning till han som säljer, för då kommer han förstå att det är någon som är. Så att vi börjar då utnyttja trafikpolisen för att köra random trafikkontroll.
Smart.
På andra sidan stan. Vi utnyttjade typ krogkommissionen, rivkommissionen. Det var väldigt många människor som helt plötsligt bara åkte fast. Och då tog man dem då för köp, innehav, och så testade man ju narkotikan.
Just det.
Och alla de här personerna vittnade sen på slutet mot... Alltså de fick ju beskriva...
Huvudmannen, ja. Liksom.
Och då kommer en liten faktaruta nu.
Oj, vad spännande.
Ja. För att nu tror jag att det är någon där ute som tänker, men kan polisen hålla på att släppa förbi massa brott?
Just det.
Då vill jag ha en liten faktaruta som heter interimistisk passivitet.
Just det.
Det betyder helt enkelt att man, att det är en spaningsteknisk metod som man använder, som att man avvaktar med ingripandet. Det här är använt liksom från 60-talet på någonting som vi kallar för kontrollerade leveranser. När vi vet att det kommer ett större parti knark över bron till exempel. Om vi skulle ta dem på bron, då kommer vi aldrig få mottagaren, den som har köpt partiet. Så då gör man en kontrollerad leverans. Man helt enkelt spanar på partiet till partiet når mottagaren och sen griper man. Och då har man använt det, den interimistiska passiviteten.
Ja, just det.
Och då finns det lite kriterier. Till exempel kan man inte göra det om det finns en risk att någon kommer råka ut för våldsbrott.
Nej.
Man kan helt enkelt inte undlåta att ingripa om det kan drabba.
Om det fara för liv eller hälsa mot någon.
Och sen har åklagarmyndigheten lite rekommendationer. Och då är det till exempel då man använder det här. Att kunna skaffa bevis för allvarlig brottslighet.
Mm.
Alltså vi släpper det lilla brottet för att kunna ta det stora brottet.
Ja, alltså det måste finnas ett syfte som mer står över vinsten med det lilla.
Exakt.
Så
för att beivra annan allvarlig brottslighet eller för att kunna lagföra medgärningspersonen. Och det man måste göra, man måste säkerställa att ett senare ingripande kan ske. Det vill säga det är jätteviktigt för spanarna, även om man då ska släppa det, att dokumentera allting kring det. Filma personen, adresser, regnummer så att man kan lösa det där sen. Alternativt ta köparna som vi gjorde.
Ja men exakt, för att lagföring av de här mindre, om man får säga så, brotten, den kan ju faktiskt ske i senare skede. Ja,
absolut. Så det höll vi på med då. Då är du med så långt vad som har hänt?
Mycket pedagogiskt så far.
Bra. Då blandar jag in spelare C. Helt plötsligt så kommer spelare C till Stockholm. Han kommer körandes i sin bil från Malmö. Den här dagen är speciell för oss. För då har tolken på telefonavlyssningen sagt så här. Det är något idag. Mm. Alltså de pratar lite mer, hon sa, de pratar lite mer staccato. Kanske lite mer som jag. De bytte telefoner. De började köpa nya såna kontantkortsnummer. Vi var ju med dem inne i butikerna då och spanade på dem. De började boka hotellrum. Alltså man kände att det är något på gång.
Beteendemönstret förändras.
Ja, och det är en klassiker. Det här ser spanarna varenda gång det är något stort på gång. Då gör de lite så här, då börjar de åka 7 varv i rondellen. Det är jättegulligt.
Ja, för jag tänker att mycket handlar väl om det snarare än det här extraordinära. Utan att det kanske oftare egentligen handlar om just det här att man avviker från ett normalt liksom, beteendemönster.
Normalt
det
för dem.
Spanare blir så duktiga på att registrera. Liksom.
Avvikande mönster, absolut. C dyker upp, han kommer och möter upp de här A och B. Så A, B och C sitter nu på en restaurang tillsammans. Lite utanför Stockholm. Vi funderar ju på, vem är C? Varför kom han hit i sin bil? Varför är alla tre i närheten av hans bil? Helt plötsligt så kommer C ut från restaurangen till sin bil. Han går och gör någonting. Vi filmar ju allting. Och den här filmen har jag tillsammans med åklagaren tittat på så fruktansvärt många gånger.
För att se vad han gör.
Men vad gör karln? Vi förstår ju att det här är viktigt. Och vi tittar, och jag, alltid när jag föreläser om det så visar jag den här filmen. Och så frågar jag, ser ni vad? Och det är aldrig någon som ser det förrän man förklarar.
Kan du beskriva då vad det är man ser?
Han går till bakluckan. Lägger in något, tar ut något. Han håller på att jobbla med någon flaska. Så. Sen går han till alltså, vänster bak. Alltså bakom förarsätet. Och så gör han någonting nere på golvet. Och så går han fram till förarsätet och så står han liksom böjd så att han har liksom hela överkroppen in i bilen. Och så gör han exakt samma sak på andra sidan. Höger bak, nere på golvet, höger fram, hela så. Och till slut när vi tittar på den här filmen, då ser man i början på filmen en liten liten luftspalt ovanför nackstöden. Man ser himlen över nackstödet, och när filmen är slut så är den luftspalten borta. Han har alltså hissat upp båda sätena.
Okej.
Det är det, och det blev jätteviktigt i rätten. Och det här är svaret på varför spanare filmar allt hela tiden. För man har ingen aning om vad som blir viktigt sen.
Nej, precis.
Vi vet inte vad vi ser, vi bara ser. Yes, och så gör han det. Sen går han in igen och sen så rapporterar spanarna som sitter inne på restaurangen att nu börjar de packa ihop. Det är dags för avfärd. Ut kommer de som skjuter över en kanon. Gå förbi bilen. Gå till tunnelbanan. Och så tar de tunnelbanan in till centrala stan. Stockholm är vi. Där stannar person B. Han som har ätit Nutella och haft tråkigt. Han stannar vid tunnelbanestationen och de andra två försvinner iväg. Vi prioriterar han som står kvar. Helt plötsligt kommer en man från ingenstans bärandes på en ganska tung footlockerpåse. Vet du hur de ser ut? Svart och vit, randiga med röd text. Går fram till person B, säger ingenting. De hälsar inte ens på andra. Han bara lämnar över påsen till B, försvinner.
Är det här person D?
Nej. Nej, det här är... vi kan kalla han för kepsen.
Ja, kepsen.
Och då är det väldigt problematiskt. Och är det någonting spanare inte gör, de släpper inte väskorna. Nej. Alltså, när det börjar fladdra runt påsar och väskor, då är det så här, följ väskan med tyngd. Person B ringer på sin lilla telefon. Det här hör vi på telefonavlyssningen. Han säger typ så här, kom hit nu för fan. Ni går som gamla kärringar. Eller något liknande. De kommer. Och sen börjar någonting som jag tycker är så himla gulligt.
Men vilka kommer?
A och C. De som har inte fått vara på plats.
Okej.
Nu kommer de tillbaka. De är nu samlade med påse. Den här okända kepsmannen är borta. Nu kommer något som är så roligt. Och det här är svaret på varför det alltid skiter sig. Det är för att de aldrig tänker hela vägen.
Nej.
De här vill nu inte veta av varandra. Så de börjar nu åka tunnelbana och byta perrong och håller på sådär. Och de vill inte vara i närheten av andra, så vi ser ju på övervakningskameran att de hela tiden är olika vagnar. Men de har bara en remsa.
Nej.
Så att vid varje liksom,
familjekort.
Ja. Så vid varje liksom, vid första spärren, då kommer de ju alla tre. Det sitter ju kameror in i spärren. Så då ser man hur de så här, tittar på varandra och så på den här kortet, remsan. Och sen efteråt splittras de isär. Och så vid nästa ihop och isär. Det är ju fantastiskt roligt.
Det var svårare för apparnas, biljettapparnas.
Ja, exakt. Nu hade de haft det lite lättare. Yes, de åker tillbaka till bilen. B har burit påsen hela tiden. Han som fick den av kepsmannen. När de kommer till bilen, då ger han påsen till C, bilägaren. Som, och det här varit också en stor grej i rätten, han tar emot påsen med lillfingret.
Jaha.
Och då ska du veta att påsen väger närmare 7 kilo.
Jag tänkte just fråga, för du sa ju att den såg tung ut.
Och då gjorde de i rätten. Då tog åklagaren med sig en påse med 7 kilo vikt. Och bad
och
försvaret hålla i den i sitt lillfinger. Som att det här är helt orimligt. Det vill säga, han visste vad som var i påsen. Så. Han tar påsen, hoppar in i bilen. Det vi sen vet är att han tar ut 2 kilo knark ur påsen och trycker in under stolarna långt in där han har preparerat någonting. Det här är hans pröjs för att han har kommit upp till Stockholm med till med bil och sådär. Skicka ner stolarna, kvar är 5 kilo i påsen. Då kör de en liten sträcka till lägenheten. Vi kan kalla det Nutella-lägenheten. Ja, den gröna kvarten. Där tar person A påsen. Så nu har alla tre hållit i påsen.
Och det här måste ju vara väldigt, väldigt viktigt.
Oerhört viktigt.
Att få.
Allt liksom, på film.
Klart.
Person A håller nu påsen med 5 kilo knark. Springer upp i lägenheten. Och nu kommer det förlösande. Vad är det?
Ja, ni vill slå nu.
Grip. Mm. Nu kommer det från spaningsledningen. Grip samtliga. Mm. Så A grips precis i lägenheten eller strax där utanför. Och i lägenheten hittar man då påsen slängd in under sängen med 5 kilo kokain.
Mm.
Och i garderoben hittar man en skokartong och ett decilitermått och massa såna här färdiga bollar som han har sprungit upp och hämtat.
Just det.
B och C grips i bilen.
Mm.
Mm. Herrarna körs in.
Mm.
Molokna. Det slog öra
nu. Det var ju inte roligt.
Nej, det här var inte roligt, hörru. Spanarna ger sig själv i det här läget ungefär 10 sekunder att klappa sig själv på axeln och känna äntligen. För att nu ska vi alltså höll på kanske ett halvår. Men vad tänker nu spanarna när 10 sekunder har gått? Vad vill de veta nu?
Kanske har vi fått tag i hela partiet.
Ja.
Kanske finns det fler personer involverade i den här organiserade droghandeln.
Mm. Och de känner också frustration över vem fan är kepsmannen och var tog han vägen?
Just det.
Så det man gör nu är att man sätter sig med bildanalysgruppen som har tillgång till kamerasystemen.
Mm.
Man, du vet de här kamerorna som hittade Akilov efter Drottninggatan-grejen. Det är ju fantastiska kameror.
Mm.
Så att vi tycker att det är mums när de åker kollektivt.
Ja, framförallt så kan man ju få ut ganska mycket bra spaningsvärd information. Mm. Inte bara i bästa fall ett ansikte, man kan ju uttala sig om längder och kroppsbyggnad och massa annat.
Mm.
Gångstil och allt möjligt.
Massor.
Mm.
Så det man gjorde då, man hade ju en fast tidpunkt på när man visste att han var i närheten av tunnelbanan, alltså när han lämnade över påsen.
Mm.
Så att man tömde helt enkelt kamerorna från den stationen och alla näringsidkare runt om. Mm. Så man hittade honom till exempel på, om det var 7-Eleven eller Pressbyrån vet jag inte, men i nära anslutning. Men man framförallt hittade honom när han kom till den här stationen med påse i hand.
Ja.
Och han var tacksam. Han var oerhört självmarkerande. Men det är en sån här drömperson att spana på. Vissa personer kommer inte ihåg hur många gånger man har sett honom. Men han var ju sådär så att... Jag sa det till en kollega, vi som brukar spaningsutbildningar. Alltså där hade man ju... Hade en figurant kommit så här på spaningsutbildningen och sagt att det är för lätt. Alltså, du måste tona ner det lite grann.
Är det juniorkursen jag hamnar på?
Ja. Men tänk liksom en utmärkande huvudbonad, en färgstark tröja, en ordentlig kroppshydda.
Ja.
Vi hittar honom i alla fall. Sen börjar man ju då bakspåra.
Mm.
Man spolar ju helt enkelt banden baklänges. Och då hittar man till slut var han har gått på tunnelbanesystemet någonstans. Och sen så hittar man också från vilket håll han kom. Så man hade inringat ett område med buss.
Mm.
Ett bussområde. Det som händer nu är att span får göra det de absolut tråkigast. Helt enkelt bara fördela ut sig i terränglådan, höll jag på att säga. Men på busshållplatserna.
Mm,
sitta vänta. På busshållplatser och vänta.
Mm.
Från att bussen börjar gå på morgonen till att bussen slutar gå på eftermiddagen. Så det satt så mycket spanare i ett område vid varje busshållplats.
Hur tänker man när man får den där mackan?
Jag har månadslön.
Ja.
Är det enda jag tänker då?
Okej. Inte, jag måste plocka med mig fingervantar, kaffetermos och en ljudbok.
Du vet att i min barnvagn så kan jag ha både raggsocker och finfika och fulfika och allting annat.
Ja.
Mm. Där satt det spanare.
Mm.
Mm. Sen kommer han. Mm. En dag så kommer han gående
för att ta bussen.
Mm. Exakt samma kläder.
Nej, vad roligt.
Ja.
Ja.
Han grips.
Mm.
Mm. Han grips och på sig hade han någon form av bussbiljettgrej som man då kunde eftersöka var han har varit.
Mm.
Han hade på sig en telefon som togs, eller om det var två, kom inte ihåg. Och sen hade han på sig en nyckelknippa med en sån här plupp.
Mm.
Portplupp.
Mm. Ja.
Nu tar vi fram praktikanten igen.
Mm.
Han tog nyckelklippan.
Mm-hmm.
Och sen höll han på en hel natt och åkte runt i ett område och testade pluppen i varenda port i hela det här området. Och det var ett rejält område.
Uh-huh.
Ja. Och rätt och rätt så sa det bara klick.
Uh-huh.
Porten gick upp. Då bollade vi med åklagaren och sa, skulle det kunna vara så att man får ta nycklarna och testa i alla dörrar?
Mm. För det är kantboll, va?
Det är kantboll. Uh-huh. Men vi hade, man kan säga att vi hade en framåtlutad åklagare.
Åklagare, ja.
Ja.
Häftigt.
Som sa att inte på natten, för folk kan ju typ skita på sig.
Ja, ja. Nej, men det kan man ju. Mm.
Utan det var väldigt ordnade former.
Mm.
Men,
mm.
men det testades helt enkelt var. Mm. Och hon sa, när nyckeln går i, då bryter du. För då ska vi ta beslut om, det är lite olika saker som ska tas. I alla fall, han hittar inte bara porten utan även dörren.
Otroligt.
Otroligt. In går det folk. Och ganska ögonblickligen hittar 25 kilo kokain. Eller 25 kilo knark. Som var pressade på samma sätt som de med fotlocker på sen. Och stansade med samma. De brukar ha lite emblem. Kan vara lite något tufft på.
Ja, men precis. För det där blir ju viktigt såklart. Att kunna binda de här olika partierna till varandra. Och det kan man ju även göra kemiskt.
Ja,
såklart.
Det gjorde de sen.
Mm.
Utredningschefen skriker till polisen. Rör ingenting. Backa långsamt ut ur rummet. In med tekniker. Och här kommer nu den största blunden i det här.
I svensk kriminalhistoria.
Jag minns 1800 för mannen på bilden. Nej, så här var det. Att det var en sån jävla kommunikationsmiss. Där spanarna trodde att de beställde en rejäl jävla genomgång. Och hjälp av teknikerna att typ montera ner hela lägenheten.
Att alltså leta efter mer narkotika.
Medan teknikerna tänkte att vi penslar väl lite fingrar.
Ja, de tänkte att de skulle göra en brottsplatsundersökning.
Ja.
Jag förstår.
Vi håller den bara informationen färskt.
Ja.
Vi håller den. Men det hittades 25 kilo knark. Det som händer sen är att man tänker att det måste finnas någon annan som vet om de här 25 kilo knarken än mannen som är gripen. Så att spanare bor i lägenheten i ett par dygn och tänker att det kommer nog någon. Och så då griper vi dem också.
Får man fråga, återigen, du kanske inte kan svara. Men han som då satt gripen, var det hans lägenhet?
Nej, så här var det. Bra att du frågar, Anna. Så här var det att vi började också spana på lägenhetsägaren. Alltså innehavaren av lägenheten. Kände ganska omgående att det här är ju iskallt. Gör en chansning och kontaktar honom. Och han berättar så här att det här är mina, om det var farmor och farfar kanske, deras lägenhet. De har hamnat på hem. Riktigt skruttiga. Jag vill inte göra mig av med lägenheten förrän de liksom har dött, men jag inser att de kommer inte komma tillbaka. Så att han la ut den på Blocket.
Jag förstår.
Han har en öppen visning. Det kommer massa människor på visningen. Och det är ett jättetrevligt par som säger att vi tar den. Du får, jag vet inte om det var 10 000 i månaden.
Precis, vi kan också överpris. Betala en
överpris. Det enda vi vill ha, att vi vill ha inte parabol utan någon form av kod. De vill titta på tv, något annat land tv. Fine, säger han. Hyr ut den till dem. Supertrevliga är de. Det är en kvinna och en man. Pratar, kvinnan är hon som löser. Liksom. De skriver någon form av kontrakt och hon skriver på där och sådär. Och han sa så här, bara jag kan lyckas ta mig in i lägenheten någon gång då hämta mormor och morfars eller farmor och farfars post. Det tyckte de var okej. Det han tyckte var konstigt att han var där vid flera tillfällen och hämtade post. Och han sa att det hade inte varit någon i lägenheten. De var aldrig där.
Nej.
Han såg, han hade liksom ställt fram lite och, så här, och blommorna vissna, så att det var inga som var där.
Nej.
Berättade han i förhör sen. I alla fall. Span bodde där några nätter. Gav upp efter 3-4 nätter.
De väntade då på att någon skulle dyka upp där.
Jag tänkte att det kan inte finnas en person i världen som vet att det finns 25 kilo kokain. Nej, det måste komma någon och vilja hämta det när de inser att han har blivit gripen. Det kom ingen. Spanier upp, jag blir utsedd utredare. Jag ska åka dit på en måndag och börja fota. Alltså trappuppgången, låset och så vidare. Det har varit inbrott.
Nej.
Så hade span sovit en natt till så hade de ju...
Men alltså, vad är oddsen?
Ja, det var surt, det måste jag säga.
Men jag skulle ju tänka då, alltså om jag drar paralleller till vilken brottsplatsundersökning som helst, mm. då byter ju vi låscylinder.
Mm.
Och kanske till och med liksom bevakar platsen mm. för att vara säker på att det inte ska kunna hända. Men jag kan i och för sig tänka mig att det kanske är svårare att göra det i ett sånt här
läge. Ja, de här hade ju gått in via balkongen.
Mm-hmm.
De hade klättrat upp, för det var, ja, de hade gått in via balkongen mm-hmm. i alla fall. Och de har ju vänt upp och ner på hela lägenheten. Mm. Framförallt på det stället där det hade legat 25 kilo.
De hittade...
Nej, de hittade ingenting.
Något annat. Nej,
de hittade ingenting.
Ja. Mm.
Det var tomt.
Mm.
Och sen ska jag säga också den mänskliga faktorn. Alltså mm. har man hittat 25 kilo mm. plus 2 i bilen
mm.
plus 25 kilo. Det är ju rekord. Alltså den mänskliga faktorn är så här...
Kan det finnas
mer? Nej, nej. Då börjar man kika lite på honom. Man tar hans mobiltelefon. Mm. Han som är gripen då.
Mm. Mm.
Och så ser man att den har varit uppkopplad dels där... där han lämnade över påsen.
Mm.
Men han har också varit uppkopplad väldigt mycket kring ett hotell in i stan.
Mm.
Och mitt ute på Östersjön.
Jaha.
Mm. Så att jag åker till hotellet. Jag presenterar mig och jag ber om att få sitta i deras skyffe bakom kontoret och gå igenom övervakningsfilmer.
Mm.
För då har jag en tidpunkt liksom runt där telefonen är uppkopplad.
Ja, just det.
Jag hittar dem ganska omgående.
Uh-huh.
För att de lämnar aldrig hotellet. Uh-huh. Alltså jag ser dem på filmerna. De kommer ner på morgonen, de går och sätter sig vid datorerna. Sen sitter de hela dagen och så går de upp igen.
Uh-huh.
Så jag drog en chansning och frågade om receptionen. Och de där minns de ju.
Uh-huh.
Betedde sig jättemärkligt. De kom ner och cashade ny natt varje morgon. Uh-huh. Vi stannar en natt till.
Uh-huh.
Cashar. Och så gick de och bara satte sig vid datorerna. Vi tyckte att det var lite märkligt.
Ja, vad märkligt.
Turistande att vara i foajén på vårt hotell.
Ja, verkligen.
Mm. Men på en av övervakningsfilmerna så ser jag hur mannen går fram till receptionen och får liksom massa papper, A4-papper, stora vita papper.
Mm.
Så då frågar jag så här, den här sekvensen, vad gör... För det var hon som jobbade då, vad hon jag pratade med. Mm. Kommer du ihåg vad han gjorde?
Mm.
Ja, alltså han bad mig skriva ut någonting. Han mejlade till hotellets mejl så att jag kunde skriva ut. Och då sa jag, kan vi ta och titta lite i mejlen? Kanske.
Ja.
Och då var det båtbiljetter till ett större kryssningsfartyg.
Och där var telefonen hade slagit upp Östersjön. Då.
Så då fick vi hjälp av vad de nu heter... marin underrättelsetjänst.
Ja.
Kanske de inte heter. Det blir inte must, för det är något helt annat.
Ja, men det är försvarsmakten.
De som har alla plottar på alla båtar som går in och ut. Och då hittar vi till slut en plott så att vi nästan kunde lägga hans uppkopplingar ovanpå båtens tak.
Otroligt.
Plottmässigt.
Ja.
Så då fick vi reda på att han har kommit med båt.
Mm.
Och då ser man på uppgången. Han kommer båt till Stockholm. Till Londonviadukten dit kryssningarna kommer. Och sen så försvinner hans telefon iväg därifrån till lägenheten.
Mm.
Lämnar 25 kilo knark.
Mm.
Tillbaka till båten.
Mm.
Kryssningen. Åker vidare. Sen är det meningen att den här båten ska iväg till ett annat land.
Mm.
Men det blir vajsing på alltihopa. Så han hamnar åter i Sverige i lägenheten.
Mm. Men hur kan man förklara beteendet i lobbyn på hotellet då?
Så här var det.
Jag tänker att man vill inte synas på...
Nej. Så här var det, att han var här för att fixa en lägenhet.
Mm.
Han har tagit hit sin fru som kan engelska.
Mm.
Så att de sitter på blocket hela dagarna och försöker med näbbar och klor få tag på en lägenhet.
Ja, de hade ingen laptop alltså.
Näpp. Så de satt där. Och sen så fort de har hittat lägenheten, då for hon hem igen ut från Sverige. Och han började hantera det här.
Mm.
Så att han har helt enkelt kommit med knark. När vi håller på med det här och det är mycket pass och båtbiljetter och hit och dit, då ringer lägenhetsinnehavaren till mig. Så säger han så här, hej Lena, det är jag med lägenheten. Ja, sa jag, för då har vi släppt tillbaka lägenheten.
Mm.
Alla brottsplatsundersök, allting är klart, så att nu får han tillbaka den. Och jag tror att han skulle lämna iväg den till hyresvärden.
Ja.
Du, jag tror att du vill komma hit. Nej, sa jag. Det
tror jag inte.
Det tror jag inte. Det tror jag inte att jag vill. Jo, jag tror att du vill komma hit. Och så var det inte så mycket mer med det. Och jag viftade undan det där. Mm. Men sen så ringde han senare och så säger han så här: Lena, vi har hittat knark. Nej, han säger så här: är ni verkligen klara med husrannsakningarna i lägenheten? Mm. Ja, vi är helt klara. Vi har varit där och tekniker har varit där. Och det, oj, vad vi är klara. Mm. Ja, jag tror mig, du vill komma hit.
Åh, oj, gud, det alltså, var spännande.
Ja, då får man ju sån, ja, jag åker dit. Så att jag skickar dit tur 4. Span tur 4, ni får åka dit.
Stackars praktikanten, kunde inte han ha fått följa? Han som fan har jobbat upp hela caset med lägenheten.
Bra. Då visar det sig alltså att span och teknikerna och de som har gjort inbrott och revat runt, alla har missat 17,5 kilo kokain till. Nej, men alltså det är så jävla klåpigt.
Men alltså, hund? Hade man hund i den där?
Är man förkyld? Ja. Eller något? Ja. Jag vet.
Det låter ju helt obegripligt.
Ja, det var det. Ja. Men faktum kvarstod.
Lesson learned, kan man säga.
Ja, det kan jag säga. Det hade så mycket krisamtal efter det här. Och ingen som helst pajkastning.
Nej.
Utan mer så här, vad trodde ni att ni gjorde där? Vad trodde vi att vi... Och span som för en gång skulle bromsa på tröskeln och gick ut fick fortfarande inte cred för det. För då blev det ändå inte hittat på knark.
Precis.
Så det blev verkligen knas.
Och det enkla svaret är kommunikationsmiss, eller?
Ja. Mm. Att inte span och tekniker har kommunicerat tillräckligt mycket om vem som ska göra vad. Och vad som inte gjort och vad som är gjort. Span kommer dit, tur 4. Tjena, tjenare. Då möts de av lägenhetsinnehavarens morsa.
Aha.
Då säger hon så här, jag är jättedålig på att bryta på ryska. Men då säger hon så här: det står 17,5 kilo kokain på en våg i vardagsrummet. Ja, säger de.
Hon har vägt.
Ja, hon har inte bara tagit fram det. Hon har också sprättat upp det.
Va?
Och gnuggat lite mot tandköttet.
Nej.
Och varför gör man det? Jo, för att kokain är det enda preparatet som är lokalbedövande. Så det är ett sätt att testa om det är kokain.
Ja.
Och då säger hon så här: ni är inte så vana med grova brott i det här landet. Jag ville bara kolla att det inte var en bomb.
Nej, men alltså...
Förstår du att det står ett gäng med spanare och tittar så mycket under lugg och känner så här: nu är vi bara tysta.
Ja. Ja, ja, det var ju inte riktigt läge att ta henne för eget bruk.
Nej. För pissa här.
Ja.
Nej.
Det var ju ändå, man måste ju säga, hon ganska järv ändå.
Handlingskraftigt.
Ja, verkligen. Och
teknikerna var...
Hon hade varit med om lite skit i sitt liv.
Teknikerna var så här: okej, någon borde flyttat det, packat upp det i en ny kartong, sprättat det. De bara, ja, vi får bara hacka i oss.
Men kanske att man, innan man lämnar, man säger: du, vi skulle behöva lite jämförelse.
Ja.
Fingrar och saliv.
Lite olika saker. Men det som hade hänt var alltså att han skulle tömma lägenheten, lägenhetsinnehavaren.
Mm.
Han tar dit en polare.
Aha.
Och de ska lyfta iväg ett vitrinskåp som ska slängas.
Mm.
Och då när de lyfter det så tittar polaren och så säger han så här: vad är det där för någonting?
Mm.
Och då är lägenhetsinnehavaren så in i helvete snabbt tänkt.
Ja.
Han vet ju vad vi har, liksom, vilka vi är och vad vi har hittat. Ja. Så han säger så här: du, det där är tegelstenar som vi har lagt för att farmors vitrinskåp inte ska rasa över henne. Ställ ner skåpet, jag kör dit i tunnelbanan. Jag kom på att jag måste iväg. Så han lyckas liksom få ut polan i lägenheten. Ja. Ringer mami som kommer dit och gör en liten besiktning.
Ja, precis. En liten provsmakning.
Nej, men alltså, gud.
Ja, men jäklar.
Det var ju bara att stå med mössan i hand för honom sen. Men i alla fall, 17,5 kilo till. Och sen var det lite små duttar här var. Det slutar alltså med att man hittar 49, någonting kilo. Alltså nästan 50 kilo kokain.
Otroligt.
Och nu kommer det sjuka i allt det här. För nu börjar utredningsarbetet.
Ja,
nu har det ju bara varit extremt operativt.
Mm.
Men renhetsgraden på på alla de här. Det gjordes ju jämförelseproverna och allt hörde ihop, det hörde ihop med varandra. Ja.
Mm.
Renhetsgraden var mellan 96 och 100% på alltihopa. Och det säljs ju inte så på gatan.
Nej. Nej, men det gör ju inte. Och det innebär ju då att om, det, om partiet är upp mot 100%, ja, då kan du ju slå, som det kan, slå ut det här.
Man slår ut det.
Ett antal gånger.
Ja, säkert 3 varv minst.
Mångdubbla värdet ute på gatan.
Nu börjar det hållas förhör.
Mm.
Då har vi ju person A,
person
B, person C,
mannen
i kepsen.
Ja.
Kvinnan som har fixat lägenhet och så vidare.
Mm.
Hon är ju inte längre i Sverige. Och nu kan vi prata lite rättshjälp.
Mm.
Har du någon erfarenhet av rättshjälp?
Lite grann, om du avser över gränserna rättshjälp. Ja, jo, men det har jag. Jag har samarbetat med både Europol och Interpol och Sirene och alla möjliga såna här som kan förmedla. För det handlar ju om det, att vara länken mellan svensk polis och sambandsman eller annan vad heter det nu, POC, point of contact i det andra landet.
I det här fallet så befann hon sig i ett land där man inte hade så mycket samarbetsavtal. Vilket gjorde att vi ville ju väldigt gärna förhöra henne. Och det la vi ner. För då sa de så här, ja, det var typ, ni får ställa 5 frågor och de kan ni faxa ner till oss. Så ska vi se till att ni får ett svar. Det är ju inte värt ett dugg.
Det är det ju inte.
Nej. Så det sket sig. Men med de andra herrarna, 4 till antalet, då hölls det förhör. Jag tror att vi höll 50 förhör totalt med alla involverade. Och om jag ska beskriva de här förhören, så är de, det är väldigt tyst om sin inblandning.
Är det att man skyller på varandra eller bara tyst?
Nej, på den här nivån skylls det inte på varandra.
Nej.
Jag ska bli oerhört förvånad om det börjar skyllas på varandra. För den här nivån, vi har liksom passerat den gränsen. Det som var jätteintressant i det här ärendet, det var att det var en man som jobbade på mordroten som var lite trött på det. Han ville rotera helt enkelt, så han gjorde en provtjänstgöring som utredare på narkotikaroten.
Jaha, ja.
Och han var minne, så att vi två var i team. Och det var så himla intressant, för han sa att jag lär mig så mycket av hur man tänker narkotikabrott, men också så har jag med mig så mycket, så han sa att ni tänker så jädra konstigt ibland, så att vi kunde liksom jacka i varandra, så att jag satt och tittade på honom när han höll förhör och vice versa. Nej, han är riktigt, riktigt vass.
Det var spännande, för jag har inte tänkt så mycket på det där som du nämner nu. Men man tänker sig att en mördare som inte vill berätta har ju helt andra motiv bakom sina brott. Och lojaliteten som ligger på andra ställen, så att säga. Någon som misstänks för grov narkotikahantering har ju en lojalitet kring många personer i kanske ett, som sagt, ett nätverk. Och sådär. Medan en mördare har liksom andra saker att skydda och värna.
Det finns ju ingen organisation förmodligen bakom.
Ja, vad intressant.
Det var jätteintressant. Och det jag vill säga om de här förhören, man tror ju alltid utifrån film att de liksom är otrevliga och jävliga och spottar och fräser och hotar en och så vidare. Jag kan säga att det var så artigt.
Alltså, hivens killar.
Nej, kanske inte hivens. Men snudd på. Alltså, de gör ju sitt jobb är sin smugglar stora mängder narkotika. Men det finns en outtalad respekt inför att jag gör mitt jobb. Det är lite katten och råttan.
Vi är väl lite inne på begreppet tjuvheder, är vi inte?
Lite inne på tjuvheder. Och jag vittnade ju mot många av dem sen när det gick till tingsrätten.
Var det läskigt då?
Inte på en fläck.
Asså.
För att risken att de då ska krypa in först då på 10-12 år. Och sen efter det ska de komma ut och tänka, Lena, den där jävla subban. Hon som gjorde sitt jobb i svensk polis. Det var hennes fel. Att jag, nej, men det är så otänkbart.
Det finns en respekt där alltså.
Nej, så men de pratar väldigt mycket och väldigt gärna om allting utom sånt som kan placera dem själva på brottet. Och det är ju deras jobb att göra så.
Men det är ju klassiskt också.
Ja.
där ju.
De vidimerar, de går med på vissa saker, men så fort man närmar sig att de liksom är på den platsen eller känner den personen, då är det så här,
då blir det mycket svårare.
Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja. Det lustiga var att de var ju fyra herrar. Alla sa egentligen ingenting någon gång. Nej. Förutom att de då och då sa att B har inte med det här att göra. Okay. Vad som än hände så i alla fall B inte med det här att göra, sa A och C. Och han i kepsen sa ingenting, för han visste ingenting. Han var ju liksom på sidan av. Vilket gjorde att åklagaren direkt levlade upp B som huvudperson. Ja, och det var ju han som vi visste från början hade blivit placerad här för att hålla på med det här.
Ja, just det.
Så han, de andra visste ju inte om det, men de uppgraderade ju honom själva.
Ja, precis. Och man kan väl också ändå säga att det är ju sällan en fördel att vara tyst. Att inte säga någonting.
Nej, det är det ju inte.
För den själv.
Nej. Och han hade ju så, för vi pratade ju, de var ju extremt duktiga med att hålla isär telefonerna. De här charten som polisen gör, de sitter och kopplar ihop telefoner och vem som pratar med vem. För vi kan än idag inte förstå hur A, B och C hittade kepsmannen.
Okay.
Alltså det finns inget samtal som säger, nu träffas vi. Utan vi har massa samtal från A, B och C hem till hemlandet och vi har massa samtal från kepsmannen till sitt hem. Men vi har inget samtal dem emellan, så förmodligen har ju
det har funnits fler telefoner då.
Det kan ha funnits fler telefoner, eller så har de pratat ihop i, med varandra i nästa led som vi inte ser.
Ja, jag förstår.
Nu röker då A, B och C röker på grovt narkotikabrott och kepsmannen på grovt narkotikabrott och smuggling.
Ja,
åklagaren lyckades inte binda dem till att de skulle ha en del i införseln av narkotikan, men det grova narkotikabrottet. En annan intressant sak var att i den här Nutella-lägenheten så låg det en verkstadspress från Biltema.
Jaha. Ja, det en var ganska verkstadspress.
Ja, en press som man bockar plåt med.
Jaha, okej.
Och det var jättekonstigt i en lägenhet som för övrigt var helt tom, förutom kokain och Nutella.
Ja.
Och ny i paket.
Jaha.
Och det gjorde ju den här mordudreten, han gjorde ju ett sånt hästjobb att gå igenom varenda jävla ärende som någonsin har funnits i Sverige. Vad har man en sån där press till? Och hitta till slut ett ärende där man bockar där man pressar kokainpuckar. Alltså där man pressar
för de här stora ner dem i storlek.
Ja. Så man tar de här stora kakorna, man blandar och blandar och blandar och sen så pressar man och så präglar man dem med sitt liksom.
Jag förstår.
Så förmodligen skulle det bli till någon
kanske
form av
brottsverktyg.
Exakt. Så det tog de med i förundersökningsprotokollet också som en förberedelsegrej för att få dem på smugglingen, men det gick inte hela vägen fram, alltså själva smugglingsbrottet. Nej. Vid den här tidpunkten fanns inte brottet synnerligen grovt narkotikabrott.
Det. Just
det. Det har ju tillkommit efteråt. Mm. Och det hade det ju blivit i det här fallet.
Vad innebär det i sak då? Då är det mängderna man tittar på.
Ja, man tittar på olika saker. Det kan vara extremt hänsynslöst, det kan vara mängden, det kan vara halten.
Mm.
Det kan vara någonting annat. Att man utnyttjar unga till exempel.
Ja, just det.
Om man utnyttjar unga kurirer som får springa med knark och vapen och sånt där.
Mm.
Då är det ju extra hänsynslöst.
Mm.
I det här fallet så hade det blivit synnerligen grovt, tror jag.
Det låter det ju så.
Både sett på grund av vikt och halt.
Ja.
Halten var ju bizarr. Så här är det ju med narkotika. Ibland får ju jag frågan så här, är det inte tröstlöst att hålla på med det här? Alltså för att man brukar säga att vid en sån här narkotikahubb. Mm. Alltså det här, Sverige var inte enda landet de placerade en Nutella-ätare i. Utan det fanns ju liknande överallt. De skulle kunna bli av med 8 av 10 leveranser och ändå gå i vinst.
Oh, Jesus.
Förstå avansen på deras grejer.
Men det säger mig, för då har jag en fråga där. Då har ni ju jobbat väldigt aktivt och framgångsrikt med de här individerna i Sverige. Men då kan man ju tänka sig att ovanför, alltså över det här ledet så finns det ju ytterligare någon huvudperson.
Mm.
Är de helt untouchables?
Ja.
Är det så?
Alltså jag ska inte säga helt, men det är jättesvårt, för att jag har i flera ärenden kommit till en viss nivå. Man hör namn som man aldrig lyckas ta. Nej. För att det ska man också komma ihåg att i deras hemmiljö så är det de här pengarna som har byggt gator, sjukvård. Ja. De sitter kanske i regeringen. Mm. Alltså, så att man når upp till en viss punkt. Men då får man inte bli för så här, men då är det ju ingen idé. Det är liksom, det är det som folk vill säga, men då är det ingen idé att ni håller på. Mm. Jo, det är det. För att jag tassar ju över till de som håller på med ungdomssektionen. Efter vi har tagit det här partiet, då gick ju kokainpriserna upp skyhögt under en period. För att det fanns inget. Och det var svårt att få tag på. Mm. Och sen så återhämtade det sig. Men så länge som det är olagligt att hålla på med narkotika så kan ju polisen inte välja att inte göra det för att det inte är någon idé. Utan det måste finnas med som en spelmarkör i om du ska börja hålla på och langa narkotika. Då kan du också få i det här fallet 10-12 års fängelse. Ja, visst. Annars så hade ju många fler satt igång.
Ja, ögonaböj. Säkert. Ja, och jag tänker att idag så finns det ju ett ganska utarbetat samarbete mellan Sverige och många andra länder. Interpols verksamhet har ju verkligen ökat och blivit riktigt bra i många avseenden. Plus att jag tänker att mycket av den här hanteringen idag sker i digital form via nätet och så. Vilket ger en ny plattform att agera på. Men det ger ju också polisen nya möjligheter faktiskt. Mm. Att spana på det sättet. Mm.
Ja, och om jag bara ska sammanfatta varför det blev som det blev. Det är ju dels att det är bra ärenden som kuten får jobba med. Mm. Dels att man vågar ge span tid. Mm. Uthållighet är ju en så här, för att det fanns många dagar, vecka ut vecka in, de här på döv tristess. Tack och lov var det så att de här herrarna hade lite som en fritidsgård. Det fanns en bar i Stockholm, så att, för man tappar ju bort dem ibland. Mm. Man kan ju inte sitta liksom i knät på dem hela tiden.
Det är klart.
Då åkte man till baren, då dök de upp. Aha. Det var bara så här, han försvann här i korsningen för mig. Kan jag skicka någon dit bort så att han kommer komma snart? Vad som vi kallar för hembygdsföreningen där borta.
Men det låter ju som en enormt resurskrävande operation.
Det är det.
Att kan du säga ungefär hur många spanare som krävs för att hålla ett sånt... Alltså från ett spår, eller från ett tips till att man slår. Vad snackar vi liksom? Är det 10 man... under 6 månader, eller är det liksom...
Jag säger inte numerär, för det är spaningsmetodik, men det är fler än vad man tror.
Ja.
Och det är inte 10.
Nej,
det är fler än vad man tror. Mm. Och det tar oftast... Alltså spaningsärendena, man kan ju ha flax. Jag har ju en trafikkontroll, stoppat en person, gått igenom mobilen, hittar en bild som ser ut som knark, ställer förhör, tagit beslut om husrannsakan och sen hittar hittar jag 3000 tabletter ecstasy, någonting som någon annan enhet kan spana på ett halvår. Ja. Det är såklart att det händer. Mm. Men om man ska lyckas ta så många som möjligt och komma så högt upp som möjligt, då måste man ju lägga lite tid på det.
Ja, det är klart.
Men i det här fallet också, praktikantens underbara blodhundsmaner är tur.
Mm.
Hjälp av allmänheten, alltså lägenhetsinnehavaren som väljer att ringa oss när han hittar knark istället för...
Ja.
Ta 17,5 kilo knark.
Ge det till mamma.
Ge det till mami.
Säljer det på hemmet.
Nej, men det är så många delar som behöver klaffa. Och jag kan säga att jag har säkert missat kilon och åter kilon. Du också.
Ja, givetvis.
Som man aldrig får reda på. I det här fallet så var det då självklart också hemliga tvångsmedel. Det har inte pratat så mycket om. Men vi hade ju...
Det har vi pratat om innan.
Ja, vi hade mycket hemliga tvångsmedel på den här nivån såklart. Och en jädrigt på åklagare.
Ja, det är ju en bra grej.
Hon låg ju alltså med hela vårt ärende på magen i sängen. Hennes man, man kunde ju ringa till henne så var det så här, Göran, jag måste prata lite här nu.
Ja.
Du vet, hon var så engagerad i det här.
Det var häftigt.
Och sen så vill jag avsluta med att säga, när man sen ska gå till rätten med det här, då ska du tänka att det är 6 månaders spaning. Det är 4 personer misstänkta. Mm. Mm. Varav samtliga hade flera olika identiteter och flera olika pass. Mm. De hade ett gäng med mobiler. Mm. De har hetat olika saker under ärendet. För när vi börjar spana på B vet vi inte vem B är. Nej. Så då blev han Arlandamannen. Mm. 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 För min spangrupp. Mm. Men nästa dag så var han inte på Arlanda utan han hade en röd jacka. Så då hette han mannen med den röda jackan. Mm. Ända tills vi lyckas identifiera honom. Mm. Så att när de sitter där i rätten, tingsrätten, nämndemännen i tingsrätten. Här, ja. Du vet, de ser ut som ormen i Djungelboken. När han ska söva Mowgli. När det bara snurrar. Och vi ska försöka förklara det här. Så att det tog åklagaren 2 dagar. Så bara göra framställan att förklara caset. Mm. Och sen alla sms, alla timma ut och timma in med film. Mm. Det är en utmaning att göra det liksom. Och nu vet jag att polisen faktiskt äntligen har börjat ta hjälp av mediebyråer. Mm. Som förpackar istället för att man själv ska sitta som en klåpare och trycka sig igenom någonting i PowerPoint.
Ja, alltså vi stöter ju på det här dilemmat titt som tätt också. När det är stora, komplexa, ja men mordutredningar är väl det vanligaste. Där man ska förklara miljöer och var spår har suttit och var man har anträffat dem. Nu har vi ju 3D-scanning-teknik som har gjort väldigt mycket. Där man kan flytta med hela domstolen egentligen in på brottsplatsen och faktiskt visualisera. Så här såg det ut när vi kom. Här gjorde vi spåret eller fyndet av det här fingeravtrycket. Här hittade vi den här blodbilden och så vidare.
Kan inte vi, har du sån utrustning?
Ja, det går att lösa. Jag kan nog ta fram presentationer också. Och vi kan
det vore asballt att vi blir live.
Ja, det vore det.
Och göra en sån någon gång.
Absolut, det finns appar till och med i telefonen.
Nej,
där man läser in i 3D. Jag skulle vilja ställa en sista fråga. Mm. Vad skulle du säga har varit den viktigaste lärdomen, dels för dig som yrkesperson men kanske också för svensk polis, det här ärendet?
Jag skulle säga att den viktigaste lärdomen är att utnyttja varje resurs bästa egenskaper. Mm. Alltså att låta specialister vara specialister och inte generalister. Mm. För det här caset hade aldrig löst sig om inte de proffsigaste spanarna var, alltså fick jobba med det. Man utnyttjade bildanalysgruppen, man utnyttjade proffstolkar, de som håller på med teknikspan, teknikerna. Alltså om det är någonting som jag skulle vilja se att polisen fortsätter att utveckla, jag vet att man försöker med det, men det är att krama ut det bästa ur var och en av alla anställda. Mm. Och det tycker jag att det gjordes ganska bra i det här caset.
Mm. Det låter ju onekligen så. Mm. Ja, men Lena, vilket superintressant ärende det här är.
Vi fick det gjort till slut.
Ja, det fick vi. Och jag tror att många där ute i stugorna kommer vara jätteglada för det.
Ja.
Det kommer säkert bli en del frågor efter det här avsnittet också. Vi får ju mycket frågor. Och vi försöker att svara på dem så gott vi bara hinner och kan. Mm. Ni kan mejla oss på ljungdaloginghede@gmail.com eller besöka oss på Instagram, ljungdaloginghede.
Och jag tycker att ni ska glida in på podstore.se nu där vi har våra merch-shop. För nu vet jag att de också har fått in linnen i detta sommar. Jag har varit där och provat linnena. De är nice. Det finns i 2 olika modeller. Mm. Så in och shoppa upp er på lite linnen.
Yes.
Så hörs vi på måndag.
Ja, det gör vi.
Bye bye.
Bye bye.